Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Gillar ni den här podden och vill höra mer av mig, gå i så fall gärna in på patreon.com/tankom och sponsra oss med en summa per publicerad avsnitt. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp. Idag har jag alltså med mig en gäst i podden. Ni har hört honom förut i Tänk om. Dan Hörning, välkommen!
Tack så mycket! Kul att vara här igen!
Ja, precis! Och du och jag gör ju bland annat podden Palmemordet tillsammans.
Det stämmer.
Och jag har också varit medverkat i Mördarpodden som du gör med Josefin Molén.
Ja!
Ja, vad gör du mer för någonting?
Jag gör en massa poddar, men ett ämne som fascinerar mig jättemycket är historia. Jag gör en engelsk historiepodd som heter Fan of History, där vi berättar hela världshistorien. Och vi startar på år 1000 före Kristus. Vi har hållit på i 5 år och vi har kommit till 670-talet före Kristus. Så vill ni höra mig och Bernie Małopolski prata historia, så kan ni göra det i Fan of History. Finns där poddar finns. Och på Acast!
Precis. För att vi är ju numera, vad ska vi kalla det? Poddleverantörspartners, eller på så här. Nej, det heter det inte.
Poddsvågrar.
Vi är Acast-svågrar på något sätt. Där, ja, precis. Så att vi finns på Acast, båda delarna. Precis som Tänk om, som ni ju hittar på Acast.
Och nu har jag lurat dig att göra en historisk konspiration.
Ja, så är det. Och jag kan ju säga att jag hade inte en aning om den här konspirationen innan vi pratade kring det här. Så att jag kommer skjuta in frågor, men du får förklara helt enkelt vad dagens konspiration eller konspirationsteori eller myt går ut på.
Ja, vi kan börja med att säga att den nuvarande kungen i Sverige är Karl den 16 Gustav, som ni alla vet. Men han är inte den 16 kungen i Sverige som heter Karl.
Okej.
Och de flesta kunganummer i Sverige är felaktiga. Gäller dock inte Gustav. Men Karl, Erik, Johan till exempel är helt felaktiga nummer på kungarna. Karl Knut som bonde var den första som kan kalla sig svensk kung som var en Karl. Och han var då kanske Karl den 8. Så vad hände med de andra 7? Varför har svenska kungar så jättehöga nummer? Varför har vi en monark som går runt och säger ett felaktigt nummer?
Mycket bra fråga.
På sitt kunganamn.
Ja, det är en jättebra fråga och det är det vi ska försöka ta reda på idag ju.
Ja.
Och det här kan jag säga, det här kommer att bli väldigt spännande för mig också. För jag har hört delar av det, men inte hela historien. Så att, vad var det som hände? Varför blev det de här konstiga, felaktiga...
Den här historien illustrerar väldigt väl hur mycket skada en fantasifull människa kan göra med tveksamma motiv på historieskrivningen. Mm. Och man undrar hur många andra exempel det finns i historien på folk som bara suttit och hittat på en massa skräp. Och för att kunna lista ut varför vi har så höga nummer måste vi prata just om en person vars förmåga att skriva historia är högst tveksam till den grad att han antingen verkar konstant berusad eller då avsiktligt lögnaktig eller bara jättefantasifull. Mm. Mm. Och den vi ska prata om är Johannes Magnus.
Okej. Okay.
Född 1488 i Linköping. Mm. Mm. Johannes var en präst. Mm. Han studerade vid katedralskolan i Skara. Han studerade teologi hos den blivande påven Hadrianus den sjätte i Leuven då. Han fick kontakt med Sten Sture den yngre och blev hans ombud i Rom. Och 1521 är den svenska ärkebiskopen i blåsväder. Gustav Trolle har nämligen varit högst inblandad i Stockholms blodbad. Och sen blev han då väldigt brutalt avsatt av Gustav Vasa. Så att Sverige behöver en ny ärkebiskop. Och Johannes Magnus har en förmåga att smila in sig hos viktiga personer. Så Sten Sture är död sedan länge, men han har smilat in sig hos Gustav Vasa. Som ännu inte har listat ut att han ska hänga på reformationen, att han ska bli protestant och ta katolska kyrkans alla pengar. Okay. Men det vet inte Gustav än. Och Johannes Magnus är ju då förstås en duktig katolik. Han har ju hängt med påven och alla, så att han har ju förtroende. Så i Uppsala 1523 väljs Johannes Magnus till Sveriges ärkebiskop. Han är nu den coolaste prästen i Sverige. Ja. Men påven tycker, nah, jag är inte helt säker. Jag har inte riktigt förstått vad som hände med den förra ärkebiskopen.
Ja, just det.
Var är han någonstans? Ja. Och påven är också ganska upprörd över reformationen. Luther har ju spikat upp sina protester mot katolska kyrkan och hela Europa är uppror mot katolska kyrkan. Och Johannes Magnus, han blir så här, ja, jag borde göra som påven säger. Men då börjar Gustav Vasa ha idéer så här, tänk om man skulle göra sig av med katolska kyrkan. Den här lutherdomen verkar ju ganska trevlig, tycker Gustav Vasa. Och Johannes Magnus är ju hans ärkebiskop, så han blir så här, ja, jag borde göra som påven säger. Men jag måste också göra som Gustav säger, oj, oj. Hans Brask, den berömde Brasklappen från Stockholms blodbad.
Ja, precis.
Han kräver att Johannes Magnus ska införa inkvisitionen i Sverige för att få stopp på all protestantism.
Just det.
Men det fattar Johannes Magnus att det är nog inte så populärt hos Gustav Vasa. Mm. Så han vägrar. Gustav Vasa lär ha utnyttjat Johannes Magnus tvekan hänsynslöst. Okay. Och fått honom att gå kungens vägar då. Han blir också satt att översätta Bibeln till svenska av Gustav Vasa eftersom han är en så god katolik. Mm. Så Gustav Vasa planerar att dölja reformationen i Sverige. Alltså översätta Bibeln, men det är en katolik som gör det. Man får inte översätta Bibeln, men det är en bra katolik som gör det. Det kanske går. Så att stackars Johannes Magnus hamnar verkligen mellan påven och Gustav Vasa. Mm. Till slut gör han ett desperat försök att få Gustav Vasa att gifta sig med en polsk prinsessa som heter Hedvig, som ju är ärkekatolik. Ja, ja. Och på så sätt försöka göra Gustav Vasa till katolik och få honom ångra den väg han har börjat ta. Men det går jättedåligt. Och till slut måste Johannes Magnus fly Sverige. Och det här är ett enormt personligt nederlag för honom. Mm. För att han vill inget hellre än att vara i Sverige. Och nu kan han inte vara där, för han är den katolska ärkebiskopen som då har gått i exil. Han beger sig till Rom.
Ja.
Och Venedig. Där bor även hans bror, Olaus Magni. Mm. Och han blir där beroende av andras välvilja. folk tycker, och det är så himla synd om dig som är katolsk ärkebiskop i Sverige, för att Sverige har ju liksom blivit, de är ju kättar allihop, men du är en rätt trogen svensk, så han får i princip allmosor. Men han har ju problem då när han sitter där i Rom och Venedig. Vad ska han göra på dagen? Vad ska han syssla med?
Det låter inte så himla upplyftande faktiskt.
Och han drivs av den här hemlängtan till Sverige, så han bestämmer sig för att forska i svensk historia. Och han skriver då ett enormt verk om svensk historia. Men dels är hans källor ganska dåliga. Han tittar på fel ställen. Han är inte i Sverige, han kan ju inte forska i Sverige. Och det blir en massa luckor i historien som han glatt fyller i med sina fantasier. Men det här är ändå en ganska stillsam verksamhet. Han sitter och gör det här, och så 1544 dör han, begravs i Peterskyrkan i Rom. Då har också påven smort honom till ärkebiskop över Sverige. Så påven godkände honom redan 1533, men det var ingen i Sverige som brydde sig om det.
Nej.
Eftersom Sverige inte var katolska längre. Men det hjälpte säkert för att få allmosor. Men när han då har dött, Johannes Magnus, han blev då således 56 år gammal bara.
Just det.
Så tycker hans bror att nu satt han ju ändå här på kammaren och skrev på det här enorma verket. Han skrev två böcker som hans bror tyckte var värd att ge ut, och mycket riktigt gav ut efter Johannes död. Den ena var Uppsala ärkestifts historia. Den är det ingen som bryr sig om. Men den andra boken är orsaken till att vi har helt fel uppfattning om vilka nummer våra kungar har.
Okej.
Och det är då det episka verket Historia de omnibus gothrum svionumke regibus, även känt som Historia om alla göternas och svenas konungar. Inte götarnas, utan göternas.
Göternas, det är gammalsvenska, låter det som.
Ja. Och det blev utgivet på latin i Rom 1554. Och det här verket fick enorm genomslagskraft och förstörde svensk historieskrivningen i över 200 år. Han är kritisk till Gustav Vasa i verket, eftersom han är ju sur för att han blev förvisad. Men han har tillägnat verket till Gustav Vasas söner. Kanske med tanken att de skulle ta tillbaka honom när Gustav Vasa var död, men han dog före Gustav Vasa. Och han är fruktansvärt patriotisk. Det Sverige är det bästa som finns, och det värsta som finns i hela världen är Danmark. Så boken är jättefull med danskat. Den översattes inte till svenska förrän 1620, men lärda män i Sverige kunde ju läsa latin. Så att den fick ett genomslag omedelbart i Sverige. Och Erik den 14:e kollade ju boken och kollade, vilket nummer har jag egentligen? Och redan där då, Erik den 14:e är helt felaktigt. Ja. Johan den 3:e, nästa svenska kung. Han är den enda svenska kungen som heter Johan. Ja. Det finns ingen ett eller två. I de första 15 delarna av verket skriver då Johannes Magnus glatt om Sveriges historia före årtusen. Och han har nästan ingen aning om Sveriges historia före årtusen. Men det har inte många andra heller.
Nej, nej.
Så de tänker, vad bra att Johannes Magnus har skrivit ner där.
Ja, ja.
Så jag tänkte nu ge några exempel på hur trovärdig den här boken var.
Ja, gör det. Gör det.
Tänk då på att i Sverige köpte man den här som ett fantastiskt historieverk.
Ja.
Det börjar med Noak himself.
Oj.
Med arken.
Ja, just det.
Hans sonson Magog beger sig till Sverige.
Oj.
År 88 efter syndafloden och blir den första svenska kungen. Första svenska kungen Magog den första.
Magog den första.
Sonson till Noak.
Oj. Just detta linje.
Ja, och sen bara hittas det på en massa. Jag antar att han är inne på den här gamla tideräkningen, att någon folk har räknat från Bibeln och kommit fram till att jorden är 6000 år med lite till gammal då. Och han har glatt fyllt i då, ja, massor av kungar. Sammanlagt finns det 143 kungar, där den sista är Gustav Vasa. Ja. Och det är inte många av dem som har någonting med verkligheten att göra. Ja. Så jag tänkte ta några exempel på kungar som Johannes Magnus har hittat på.
Som med andra ord aldrig funnits i Sverige, eller i alla fall inte kan bevisas.
Han känner ju till lite legender från Uppsala. Så ja, han tar ju desperat allting han kan hitta. Bland annat hittar han då den fjärde kungen av Sverige i Ubbo.
Ubbo?
Ja. Mm. Och då tror man, eller man trodde i Uppsala då, att staden betyder Ubbes sal. Ah. Så att det här är grundaren av Uppsala. Och han ska då vara en av de här personerna som ligger i Uppsala högar. Mm. I någon form av legenden.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
En annan kung han nämner är Gostagus. Okay. Han är svenska kungen nummer 90. Och eftersom han är en sån patriot, Johannes Magnus, så har han ju gjort alla de här kungarna hjältemodiga och bra. De gör ju bra saker för Sverige. Ubbo grundade Uppsala och Magog grundade Sverige. Och det finns massor av exempel på de här kungarna gör bra grejer. Men Gostagus får följande omnämnande. Okay. Dels han en tyrann. Också då citat Johannes Magnus: knappt gick den natt under årets lopp som Gustagus avhöll sig från hor, våldtäkt, incest och de smutsigaste samlag.
Oj.
Han hann alltså med alla fyra varje natt.
Ja, det är ju i och för sig, det är ju någon form av bedrift bara det, tänker jag.
Vi har andra fantastiska kungar som kung Lindorm.
Som grundade Lindomer då, eller?
Ja, det kanske han gjorde. Vi har diverse asagudar smyger in som höder och sådär. Och är kungar. Men sen då lägger han på en massa kungarnamn som han tror Gustav Vasa kommer att gilla, som Erik, Karl och Johan, det vill säga Gustav Vasas söner. Så de hamnar där det fanns ett hål i historien. Och det dröjer då fram till 1700-talet innan folk på allvar börjar ifrågasätta det här och får någon slags genomslag. Okay. Så det är först i princip under upplysningen då, som folk börjar ägna sig åt källkritik. Vem har hittat på det här? Var det verkligen Noaks sonson? Men Gostagus kanske var en trevlig kille. Har vi några mer historier om honom? Men vi har alltså kvar där än idag. Med kunganumren.
Så att hela kunganumreringen, om vi kallar det så, idag baseras på en person som satt och skrev om Sverige utan att ha någon som helst källa till det egentligen.
Nej, han hade källor, men det var inte de bästa källorna.
Nej, jag tänker, du sa de första 1000 åren, eller vad var det?
Fram till år 1000 var de första 15 böckerna.
Ja.
Men det finns fler böcker. Man kan även läsa att Sverige är goternas urhem.
Okay.
Som är en ganska vanlig teori. Goterna är ju ett folk som gav romarna väldigt mycket problem. Bland annat har man ju tänkt så här, varför heter det Gotland? Ön? De kanske kom därifrån.
Eller Götaland, Gotaland.
Ja. När Johannes hade dött så blev då hans bror som går ut med böckerna, han blev smord till katolska arkebiskop i Sverige.
Jaha.
Men då bryddes folk ännu mindre. Och det var först senare som det faktiskt dök upp katolska arkebiskopar när vi tillät katoliker i Sverige.
Mm.
Och en anledning att det här överlever så länge,
ja,
är stormaktstiden. För under stormaktstiden är ju Sverige stort och mäktigt. Mm. Eller åtminstone tror vi att vi är det. Och då måste vi ha en sån här historia.
Ja.
Så det är ganska lätt för stormaktstidens marknadsföringsansvariga, men vi köper det här rakt av. Det här låter ju jättebra. Sverige är bra, Danmark är dåligt. Ja, nu kör vi. Och jag vill också nämna Karta Marina. Det är inte Johannes Magnus som är skyldig till den, utan det är då hans bror.
Oh.
Olaus Magnus, samma person som gav ut hans bok postumt, och den andra ärkebiskopen i exil.
Ja,
han la ner 12 år på riten karta över Sverige.
Okay.
Och han sitter ju också i Venedig och hittar på saker. Han har ju dock bättre källor eftersom det fanns ju kartor över Sverige.
Mm.
Men den här kartan får enormt genomslag och den är, jämfört med dagens kartor, fruktansvärt felaktig. Och osäkerheten ökar enormt då när man kommer norr om Dalälven.
Okay.
Och det här, vad som finns högst upp, det finns lite så här sjö och djur utanför Luleå och så, men det var ju sånt man gjorde på kartor på den tiden.
Ja.
Och det här finns det alltså bild på?
Ja.
Då tar vi och lägger upp den på Acast, vi som lyssnar via Acast, så kan ni se den kartbilden nu.
Olaus Magnus skrev även en bok som heter Historia om de nordiska folken.
Ja.
Han har ungefär samma förhållande till sanningen som sin bror.
Ja, ja.
Han lyckas även skriva om att svalorna gömmer sig i vattendrag under vintern. Så pass att när Carl von Linné gjorde sin skånska resa 1749,
ja,
så trodde Carl von Linné, citat, om storkarna far till varmare länder eller om de vilar på sjöbotten tillsammans med svalorna är ännu ovisst.
Oj, oj, oj.
Så bröderna Magnus har spritt mycket okunskap om Sverige. Jag vill försvara Olaus Magnus också och säga att hans bok är ju något bättre än hans brors. Och den innehåller en massa praktiska tips om hur folk lever i Norden. Man kan till och med få reda på hur man slår ner en påle i isen.
Okay.
Hur man bereder sin åkerjord.
Mm.
Hur man skyddar barn från ormar under skördetider.
Mm.
Och hur man formar bröd.
Och det här var mer substantiella tips då, eller?
Ja, det hette ju Historia om de nordiska folken, men det är inte alls vad den innehåller, utan den innehåller en massa essäer om kultur, sociologi, psykologi, läkemedel, krigföring, arkitektur och moraliska ståndpunkter. Och det är inte alls begränsat till Norden. Och det finns massor av böcker i det här verket. För att på 1500-talet skrev man inte bara en bok i ett ämne.
Men för några avsnitt sedan så pratade vi om något som vi kallade för konspirationens konsekvenser. Alltså när en konspiration eller konspirationsteori eller myt påverkar en väldig massa människor utan att det kanske egentligen var meningen. Finns det något som går att jämföra överhuvudtaget med någon som lyckades lura, jag vill säga, hela svenska folket egentligen då, hela kungalängden? Det här måste vara den största bluff, eller vad man ska kalla, inte medveten bluff kanske, men jo, det var det. Man kan,
han måste ha vetat om det.
Mm. Det kan ju inte finnas någonting som är större än att lyckas lägga om hela kungenumreringen av någonting man har hittat på.
Det måste finnas andra exempel i historien.
Ja.
Och det värsta är ju de exemplen som vi inte känner till.
Nej. Det är sant. Det kan finnas andra kungahus där ute som är felnumrerade, har felnamnade eller något helt annat som vi absolut inte känner till.
Ja, med risk för att sticka ut hakan då, så pratar jag i Fan of History väldigt mycket om gamla testamentet.
Oh, spännande.
Som visade sig under all research vi har gjort att från år 884 före Kristus så är det gamla testamentet en av de bästa källor som finns. Oh. Och det här var folk förvånade över när väl det började dyka upp saker som stärkte det som stod i gamla testamentet. Mm. För att då på 1800-talet var folk övertygade om att hela gamla testamentet var en saga om de inte var fanatiskt kristna.
Just det.
Men den visar sig vara väldigt historiskt korrekt från 884 före Kristus, medan nästan allting som står innan 884 före Kristus verkar i princip ha väldigt lite sanningshalt. Och det kan ni höra mer om i Fan of History, och jag kan komma tillbaka hit och berätta om vem som ljög i gamla testamentet.
Oh, spännande.
Men det är en annan historia.
Och så finns ju, apropå det här med religion och konspirationsteorier, en konspirationsteori som jag älskar och som jag fastnade väldigt mycket för, det är ju Dan Browns bok Da Vinci-koden.
Väldigt välskriven bok.
Det är mycket välskriven bok. Och jag fastnade så pass för den att jag började läsa lite andra böcker om vad det fanns för sanning helt enkelt i relationen, en eventuell relation mellan Jesus och Maria Magdalena och så vidare. Och det är ju ett ämne som hade varit väldigt roligt att ta upp i framtiden. Där har vi historia, vi har religion och vi har en förbaskat bra historia, får man ju säga. Och det finns ju, man skulle kunna till och med göra ett Dan Brown-block på ett par tre avsnitt om man skulle vilja det.
Absolut. Ja. Ett annat framtida ämne, om vi ska prata om Bibeln, är vem skrev evangelierna? För det är definitivt inte de fyra lärjungarna som är namngivna. Men det är en annan historia.
Det är en annan historia. Men dagens historia, alltså jag tror aldrig jag hört något så. Det är helt häpnadsväckande och fruktansvärt underhållande historia. Det är ju riktigt kul att höra.
Jag kan bara tänka mig Johannes Magnus, han sitter där i Venedig och går, jag vill hem till Sverige. Ja. Det var bättre på Ubbos tid.
Ja, det måste ha varit det. Men ja, alltså det är ju ingen, han tar ju ifrån tårna också, det här med Noas sonson var det va? Som, ja, det, ja, nej, han tar verkligen ifrån tårna. Men du har pratat om Fan of History, eller hur?
Ja.
Och du har pratat om Fan of Astronomy, har du gjort det?
Nej, den ligger på is för tillfället. Men jag kanske kommer tillbaka här och pratar astronomi.
Ja, det är inte omöjligt, det tycker du ska göra. Men sen finns det ju en, du, som vi sa i början, du har en väldigt massa andra poddar också. Är det någon du vill pusha lite extra för så här framåt slutet av avsnittet?
Ja, idag vill jag nog pusha för Hard Nerd Café, Nerd med E, där jag och Anna Erlandsson pratar om nördiga saker. Och just nu gör vi en serie om Harry Potter.
Okej, ja, Harry Potter har ju följt mig under åren. Jag är väldigt fascinerad av det, så det ska bli superspännande att lyssna på verkligen.
Ja, några avsnitt finns säkert ute när det här kommer ut.
Ja, precis.
Så Hard Nerd Café finns på Acast och ja, där poddar finns.
Och om man vill se vad du gör om dagarna, höll jag på att säga, eller om man vill kontakta dig, hur gör man då? Var finns du för någonstans?
Jag finns på Twitter och Instagram som Dan Hörning. Det är bara jag som heter så jag är lätt att hitta. Jag finns på Facebook, har en sida som heter Dan Hörning, författare och poddare. Jag har ju faktiskt skrivit en bok om Dackefejden och Gustav Vasa.
Ja, just det.
Den är tyvärr inte utgiven då, men några böcker har kommit ut. Så varje podd har en egen Facebook-sida, men jag försöker bara ha ett Instagram och samla alla där.
Precis, det är samma som Tänk om gör, för att Tänk om finns ju på facebook.com/tankom.se eller i Facebook-appen om ni söker på Tänk om. Men på Instagram, där heter vi PRS Media, ett ord små bokstäver, och där samlar jag alla mina projekt, även om det nu är så att det är ju Tänk om som får mest tid där, får man ju ändå säga. Jag ska också säga att ni som har möjlighet att donera en liten summa via Patreon får hemskt gärna göra det. patreon.com/tankom, alltså patreon.com/tankom. Det går också bra att swisha ett bidrag om ni känner för det. Då får ni skicka ett meddelande till mig för att få numret, och det gör ni på facebook.com/tankom.se. Och Dan, jag har lärt mig någonting av dig. Att iTunes-recensioner, jag har lärt mig jättemycket av dig, men att iTunes-recensioner,
Det är,
alltid bra. För att det hjälper podden att bli mer synlig helt enkelt på iTunes.
Absolut.
Och så att gå gärna in och skriv vad ni tycker. Var helt ärliga. Tycker ni att det är jättebra att skriva det? Tycker ni att det är skräp? Ja, vad fanken skriv det också. så hjälper vi podden att synas mycket bättre. Och den har växt oerhört på sistone. Och det är jättetacksam för alla er som både sponsrar och givetvis till alla som lyssnar. Så att det är...
Men om ni tycker att jag kommer in här, rantar och förstör Tobias podd, och ni tycker att jag ska hålla mig i mina poddar, så skriv det inte på iTunes.
Nej, gör inte det.
Recensera Tobias på hans avsnitt och sen skriver ni på Facebook att så här, den där Dan, han vill vi inte höra så mycket mer av. Usch. För jag har ju ett uppdämt behov av att ranta om konspirationer och myter,
ja,
som jag får ut i din podd här.
Du har ditt fönster här, det skulle du veta.
Vad jag försöker säga är att jag vill veta lite vad ni tycker om de här avsnitten.
Absolut, det vill jag också.
Ni får ge beröm också.
Ja, absolut. Och ni fick ju adressen till Facebook-sidan tidigare här. Men det här var dagens avsnitt av Tänk om. Och det gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Och idag tillsammans med Dan Hörning.
Ja, jättekul att få komma hit. Och tack så jättemycket för podden. Det här är ju en av mina favoritpoddar. Jag tycker varje gång du kommer ut och tänker om avsnitt så är jag där och lyssnar.
Ja, härligt.
Ja, jättekul.
Och som vanligt, låten i introt och outrot heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Och till sist några tack. Som sagt, tusen tack Dan för att du har varit med. Tack. Alltid lika roligt. Tack till Acast som distribuerar podden. Men framförallt, stort tack för att ni lyssnar på Tänk om.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.